kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson. Detta är upplaga nummer 99 som ni nu har framför er. Först så ska vi träffa på Viktor Johansson, vår duktiga distanssimmare. Snacka lite om hans EM-insats som han inte var nöjd med, ska sägas till att börja med. Och varför? Ja, det berättar han här i intervjun. Och sedan berättar han också om sin nya livssituation som simmare på USC, University of Southern California i Los Angeles. Efter det långa snacket med Viktor, ja då ska Thomas Jansson och Bosse Hultén snacka lite om till exempel World Cup. Vi snackar lite om simtävlingar i gemen, ja, det här med tränarjobb och livräddnings-EM och mycket annat i den här 99:e simpodden Hultén och Jansson. Varmt välkomna att deltaga, nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, välkomna till den 99:e simpodden Hultén och Jansson. Och välkommen, Viktor Johansson.
Tusen tack.
Ja, kul att se dig. Berätta var du sitter någonstans just nu. Exakt, vi vill ha exakt position.
Oj, adressen har jag fortfarande inte lärt mig. Jag har precis lärt mig mitt telefonnummer utan det är liksom mitt amerikanska. Så men just nu sitter jag på Parkside International Resident i Los Angeles på USC's campus i mitt rum, i min lilla dorm här.
Ja.
Precis tränat och ätit en, vad säger man, second breakfast och haft en mattediskussion. Så just nu är jag väldigt igång i skallen.
Okej. Okay. Delar du rum med någon eller har du eget rum?
Jag delar med en till simmare. Sean Ward heter han. Lokal simmare här från Kalifornien.
Okej.
Okay. Hur långt är det till träningsanläggningen för det?
En minut med cykel.
Oh, yeah.
Så det är helt perfekt.
Ja.
Mm-hmm. Hur länge har du varit på plats nu?
Nu har jag varit i här. Jag kom hit några dagar innan tillsammans med min familj för att kolla in stället lite och så att de skulle få se hur jag ska ha det nu då framöver de kommande 4 åren så mamma kan vara trygg.
Ja, just det. Det är mamma, det är viktigt att få henne lugn och fin.
Ja, ja, jag har ju faktiskt klippt navelsträngen nu på riktigt. Ja. Jag är ju några timmar ifrån. Men nu har jag varit i USA i ungefär 5 veckor.
Gött. Du, innan vi fördjupar oss i det här med USA och sånt, ska vi köra något lite eftersnack på EM? För han vill liksom inte med där efter EM i Glasgow. Berätta snabbt för att lyssna vad du gjorde och så ger du 10 sekunders recension av dina lopp. Vi börjar med det bästa, vilket var det?
Ja, men vi kan väl börja så här då. Uppladdningen inför EM kan jag faktiskt börja med. Okay. Jag åkte ju på träningsläger med Henrik till Spanien. Jag gjorde ju likadant förra året inför VM i Budapest. Vi tyckte det fungerade bra, så jag frågade Ulrika om jag kunde få åka med Norge på förläger igen. Och det gick jättebra. Väl på plats i Spanien så, om vi säger så här, jag har aldrig simmat så fort inför ett mästerskap som jag gjorde det här året, vilket det ledde ju till att jag hade ett väldigt bra självförtroende inför EM, för jag och Henrik simmade riktigt bra inför EM. Och det, nu i efterhand kanske det blev så att vi missade våran toppning lite och vi hade våran formtopp under lägret i Spanien. För de tiderna vi gjorde där på de serierna vi gjorde, det har vi aldrig gjort förut, varken jag eller Henrik. Och lika så, Henrik simmade inte heller så himla bra under EM. Han tog ju fortfarande en medalj, men gjorde han, va? Ja. Gör du den? 400 frisim, det stämmer. Men tiderna han presterade var fortfarande inte topp för honom heller. Men jag skulle säga att mitt bästa lopp var faktiskt 400 frisim. Där jag kom femma på en tid strax, vad var det? Det var väl en 7/10, 6/10 över pers, vilket det var godkänt. Jag menar, jag kom ju fyra på 400 fritt i kortbane-EM i december. Så att kunna återigen då vara med där topp 5 är jag jättenöjd med. Mitt mål var ju dock att kunna gå upp på medaljplacering, men det gäller att sätta höga mål på sig själv. Ibland funkar det, ibland funkar det inte.
Mm. Men kan man säga som så att du har satt ändå en ny nivå på din 400 meter simning det här året? Du simmade ju bra på Swim Open och alltså du är en bättre 400 meter simmare i år än du var 2017.
Oh ja, betydligt bättre. Om vi liksom tittar resultatmässigt så, eller tidsmässigt, så är det ju nästan 2 sekunder snabbare än förra året. Så det är ju betydligt snabbare än förra året. Men sen så, just för att jag satte så höga krav på mig själv att jag ville gå ner och slåss om medaljer, gjorde ju då att jag blev lite besviken för att jag kom femma. Sen var det inte långt borta. Jag tror jag låg trea och var på medaljplacering när det var 50 meter kvar. Men jag hade inte den 26-3 spurten sista 50 som tysken som kom trea hade. Så det var det. Men sen då 800-ringen och 1500-ringen. Vet inte riktigt vad som hände. Är inte nöjd med något av de loppen, någon av de två loppen. Jag vet inte, som jag sa, som sagt, jag vet inte vad som hände. Det kan ju varit en miss med toppningen. Att jag helt enkelt, jag var för svag aerobiskt svag. För jag menar 200-ringen också i laget gick ju också snabbt. Så farten hade jag ju, men jag orkade inte riktigt.
Den där veckan, eller då när ni gjorde de här väldigt bra testerna, gjordes det några simningar mot klocka efter det som kunde antyda att ni hade passerat? Eller var det liksom det sista ni gjorde och sen var det bara återhämtning fram mot EM? Eller hur gick den fasen till där?
Vi hade väl en tre testserier ungefär då, eller fyra kanske var till och med, då vi tog på oss tävlingsdräkt och körde 400-ringar broken, vi körde en 1500-ring broken, och de tiderna vi presterade där var fruktansvärt bra. Det var helt sjukt vad fort det gick, och både jag och Henrik var ju hur nöjda som helst. Men sen efter det, när det började närma sig EM, så började vi ju ta det lite lugnare. Det hade inte riktigt de här tuffa jobben, utan vi gick i träningen och simmade väl en 4000 bara för att simma. Hade väl nått lite några 50 här och där, men inget direkt tufft jobb. Så nära in på igen.
Mm. Sen simmade du som sagt var i 200 också. Och det var du nöjd med. Det gick ju bra.
Ja, det blev ju faktiskt ett personligt rekord där på 200 också. Vilket är väldigt konstigt med tanke på att jag tränar ju faktiskt inför 800 och 1500, och helt plötsligt nu då så är det 200 och 400 som går bäst under mästerskapet, om jag ska säga så. Jag är ju inte nöjd med 400-ringen, för jag ville ju faktiskt gå ner mot Anders Holmens rekord som jag ville ha gjort på Swim Open. Men nu i efterhand så är jag ju mest nöjd med 400 och 200, och det är som sagt väldigt konstigt, för det är inte de distanser jag har tränat för.
Thomas, har du med?
Men så kan det väl bli. Ja, förlåt. Det kan ju bli så. Jag menar, du har ju haft en ganska rak utvecklingskurva här de senaste åren. Så att det där lilla hacket i skivan, det får du kanske bjuda på då.
Ja, jag menar, man kan ju inte alltid gå framåt. Mm. Jag pratade med Malin, journalist på DN. Under,
ja, Fransson.
Exakt, under DN, eller under EM-tävlingarna i Köpenhamn förra året. Och då hade jag en streak på personliga rekord på internationella mästerskap som var tvåsiffrigt, tror jag det var. Och jag menar, det kan inte alltid gå så. Någon gång måste man också få ta sig tillbaka. Eller man måste ju inte behöva göra det, men det kan bli så. Att man kan inte alltid gå framåt.
Ja, det är inget konstigt att det blir det.
Nej.
Nej.
Så är det.
Jansson, har du fler frågor till Viktor här nu när det gäller EM?
Nej, kanske en fråga till liksom. Har ni hunnit diskuterat, eller har ni diskuterat om du skulle ha vilja gjort någonting annorlunda de där sista 20 dagarna?
Det har vi faktiskt inte gjort, utan när vi satte planeringen så bestämde jag och kallade mig för att vi skulle köra Henriks planering rakt, alltså rakt vad han gjorde. Jag skulle göra exakt samma sak som han gjorde. För att det gjorde jag förra året och det funkade ju hur bra som helst. Så både jag och Kalle la ju händerna lite i Petter Löfberg, Norges förbundskapten. Vi la lite min simning där i hans händer tillsammans med Ronny då, som är Henriks tränare, och kopierade hans upplägg i princip. Och jag menar, det funkade förra året och vi tänkte att då gör vi det nu i år också. Och jag menar, som sagt, uppladdningen var ju hur bra som helst, men sen då under EM så blev det ju inte så optimalt.
Nej. Har du snackat något med Henrik om, för det var ju precis som du sa inledningsvis att Henrik var ju inte heller riktigt där han ville vara och kanske hade kapacitet för att vara.
Alltså, men han tog ju faktiskt medalj.
Ja, men jag tänkte på tiderna.
Exakt, det är ju det. Jag sa ju det också, att jag hade ju hellre kommit åtta i finalen på 3.46.6 än 3.4 på 3.47.8, eller vad man nu ska säga. Det hade jag ju hellre gjort, för jag vill ju ner tidsmässigt. Henrik var inte heller nöjd med sina tider. Han tog medalj, vilket han självklart var nöjd över. För medalj är alltid en medalj. Ja, han är med i toppen fortfarande. Men sen tidsmässigt är han ju inte nöjd, och han var inte nöjd.
Men du har inte hunnit, ni har inte pratats vid något om träningsuppläggningen på slutet?
Nej, inte riktigt. Vi bara konstaterade att någonting måste ha hänt och gått snett där. Att vi tog det kanske lite för lugnt mot slutet.
Samtidigt är ni inte maskiner. Ni är människor.
Det är sant.
Det behöver ju inte betyda att ni gjorde något fel. Utan så kan det också bli ibland.
Ja, vi är ju bara mänskliga, så är det ju.
Ja.
Kan hända.
Ja.
Men du, nu har du då ändrat spår här, lyft från Nässjö, Jönköping och till den stora staden Los Angeles. Och
yes.
Vad ska det bli av detta då? Hur känns det så här inledningsvis?
Just nu så känns det hur bra som helst. Att jag kan gå ut och på morgonen inför träningen vid, vad var klockan? Halv sex, kvart i sex. Och det skönt ute, det är liksom varmt och mysig temperatur, och kunna cykla till träningen och hoppa i och bli helt slaktad egentligen, för det är det de gör med oss. Herregud, Dave Sowell som är head coach här, han kör med oss tufft. Mycket fart, mycket pace träning för mig då, inriktat mot de längre distanserna, vilket jag, det är väldigt spännande, för det här blir som en helt ny, det blir som en ny start för mig egentligen efter EM. Och det var ganska skönt med tanke på att det gick från min sida dåligt på EM, så var det ganska skönt att få en ny start nu här med något nytt. För jag har haft 4-5 ungefär år i Jönköping som har varit hur bra som helst. Alltså, när jag tittar tillbaka, det har varit de hittills bästa åren i mitt liv, både simmässigt och med skolan och så vidare, hur jag kunnat kombinera det på Sandgymnasiet. Men jag menar, nu har jag tränat ungefär likadant i 4-5 år, längre distanser, lite lägre intensitet. Och jag menar, man kan inte alltid göra samma sak och sen förvänta sig att resultaten bara ska komma och det ska gå lika bra hela tiden. Så jag känner att det är väldigt skönt med en ny start och få liksom ett nytt träningsupplägg, istället då för att fokusera på den här lågintensiva träningen som jag faktiskt lägger in lite vid sidan om de här träningarna jag har här. Jag går ner och fusktränar lite ibland då man har lite mycket energi. Men att kunna komma hit och få den här race-pacen och simma fort på träningarna, det ska bli väldigt spännande att se hur det här går framöver.
Vi pratade med dig i ett sånt tema i en tidigare podd, just det här att våga ändra total inriktning på träningen, att kroppen efter ett tag vänjer sig kanske vid ett mönster och träna, och att då liksom ta ut svängarna åt höger eller vänster, uppåt eller neråt, men att man gör det här, bryter mönster och så och det är ju väldigt intressant tycker jag, och det ska bli kul att se här hur du svarar på det framåt hösten, eller ännu mer framåt nästa sommar förstås.
Jag känner likadant. Jag menar, när jag började i Jönköping så började vi ju, när jag kom från Nässjö så hade jag inte simmat så himla långt. Jag var ju van vid kanske 4-5 tusen per pass. Sen kom jag till Jönköping och så blev det 6 000, och sen nästa blev det 7 000, och sen simmade jag 8-9 tusen. Jag menar, man kan inte alltid bara öka volymen. Jag menar, jag kan ju inte simma om 2-3 år 20 000 meter per pass. Det går ju inte, utan det gäller ju att hitta nya vägar som sagt och våga testa. Och det känner jag ju verkligen att det är nu, både med lite annorlunda träning i gymmet lite mer distansinriktat, så jag inte lägger på mig och blir som en sprinter stor och tung, utan lite mer distansinriktat. Och sen då i bassängen som sagt mer pace-träning och ha den här farten hela tiden. Det ska bli väldigt spännande att se hur det här går framöver. Just nu så känns det hur bra som helst. Och det, från min sida är det väldigt skönt att ha en grupp att träna med. Just nu har jag ju faktiskt en distansgrupp att träna med. Och vi är ju en 8-10 stycken i alla fall. Självklart är ju sprintgruppen störst. Men för mig är det helt perfekt att kunna ha folk att sparra med. Det betyder så mycket för mig.
Och du har inte hamnat ner i källaren så att det börjar gå riktigt tungt så att du bara vill gå upp?
Oh nej, just nu det är tungt, det är tufft på träningen om vi säger så här. De senaste 2 veckorna här har varit riktigt tuffa. Jag tror fartmässigt så är det nog faktiskt det tuffaste jag har gjort hittills i mitt liv, just för att det är varje pass. Sen blir ju passen blir ju inte 8000 meter, utan de blir väl kanske som längst 4-5, kanske 6000. Men det är så intensivt. Jag menar, vi kan göra ett sånt pass på 1,5 timme. Just för att det är hela tiden intensivt. Vi stannar liksom aldrig. Utan det är väldigt nytt för mig att pacea kanske 300-ingar och hela tiden göra under ett helt pass istället då för att kanske bara ligga och simma 8000 i sträck. Det blir tufft. Det blir väldigt tufft.
Ja, det var det jag tänkte fråga dig om. Hur ser de yttre ramarna ut? Hur många pass är det fördelat på land och i vatten och dagar och sådär?
Vanligtvis för en sprint eller vad man ska säga, eller en medeldistansare, så är det gym måndag, tisdag, torsdag, fredag. Så alla, ja, vi är lediga på onsdagar. Det går att träna om man vill, men vi är lediga på onsdagar och sen då träning på lördagar. Eftermiddagsträningar, måndag, tisdag, torsdag, fredag. Men distanserna då, inklusive mig, så ligger vi också i vattnet på tisdag och torsdag morgon. Så vi är inte på gymmet då, utan vi är i bassängen. Så jag har gym måndag morgon och fredag morgon, och så är jag då simning efter det i 1,5 timme. Och så eftermiddagsträningen då, måndag, tisdag. Jag hoppar i och fusktränar lite på onsdagen för att jag vill. Och sen då torsdag, fredag och lördag morgon. Sen så brukar jag också slå ett pass till på lördag eftermiddag då, om det finns tid. Eller om jag inte har tid på lördagen, så gör jag det på söndagen istället.
Du, tävlingsmässigt, vad är planerna inför hösten nu?
Vi har 2, vad ska man säga, kanske lite mindre tävlingar. Sån här duo meet som kommer upp nu i början av oktober och i början av november. Mm. Och sen har vi då våran sån här största Texas invite, tror jag. När då åker vi till Texas så tävlar vi där den 28, 29, 30 november och 1 december. Mm. Sen då har jag även börjat titta lite på hur det ska gå om jag kan åka till Kina och vara med på VM. Ja. Men
finns det möjligheter till det eller?
Ja, jag hoppas det. Vi har ju våra finals, tyvärr. Där omkring krokarna är de datumen där då VM faktiskt går. Och just då att det går i Kina, det är ju några timmars tidsskillnad. Så jag menar, är det så att jag har ett prov dagen innan tävlingarna börjar eller en dag innan tävlingarna börjar, då kommer jag komma till VM och vara helt förstörd egentligen då på grund av tidsomställningen. Och då är frågan om det verkligen är värt att åka dit och kanske simma dåligt. Det kanske går jättebra. Jag säger inte att det kanske skulle gå dåligt, men det är väldigt frestande för kroppen att åka dit. Så vi får se. Då kanske det är att stanna här och träna inför långbanesäsongen istället.
När tar du ett sånt beslut?
Det måste jag nog göra inom en 2-3 veckor kanske. För att, jag menar, jag kan inte vänta hur länge som helst. För jag menar att flygbiljetter ska bokas och hotell och så vidare. Så, ja.
Annars är det intressant, det blir ett intressant fönster annars för dig om du går in och gör en liten tävlingsperiod slutet av november, första dagarna i december och sen kommer VM.
Absolut.
Det vore lite spännande att se utifrån hur du har tränat i höst. Med all respekt för studierna förstås. Men tränardelen i mig såg att, ja men gud vad spännande.
Ja faktiskt, ja men det är spännande. Det enda jag är lite oroad för, det är just tidsomställningen. Jag menar det är 9 timmar tidsomställning till Sverige. Och sen är det ju, jag vet inte hur mycket det är till Kina, men det är väl 8 timmar till. Ungefär.
Jag vet inte. Om ni inte flyger åt andra hållet.
Ja. om inte slutar andra hållet, så är det ju.
Du är nästan på väg, du är ju inte så långt där.
Ja,
du är nästan i Kina.
Ja, faktiskt.
Ja, Jansson, har du mer du vill grilla Viktor på?
Nej, ja det finns ju för sig hur mycket som helst. Verkar hur är det med det psykologiska klimatet i gruppen och så? Hur är han som tränare? Är han väldigt diktatorisk eller samtalsvänlig, eller hur funkar den biten?
Än så länge så har det funkat väldigt bra. Vanligtvis så är det ju i USA faktiskt att head coach, eller vad säger man, chefstränaren eller vad man nu ska kalla det. Jag är så inne i engelskan här, vet jag, får nästan tänka när jag pratar svenska. Det är helt sjukt. Nej, men det, vanligtvis så är det ju faktiskt så att man gör vad han säger. Man har ju hört att många svenska simmar åkt hit och så kan de inte påverka hur de vill träna. Men som sagt, jag litar på honom och det vi gör. Så jag är ju faktiskt, jag litar på det vi gör. Och jag ser liksom inte emot, utan jag är med den som gör det och gör det riktigt, riktigt bra. Och se till att imponera. Det är lite mer hur jag fungerar.
Jag tror ju att du är tillräckligt högt rankad också för att ha väldigt hög betydelse för gruppen, i och med att du har simmat på den nivån du har gjort. Jag tänkte på när du nu ska simma i yards. Eller simmar ni i 25a eller simmar ni i yardsbassäng bara?
Vi simmar,
eller i 50an bara?
Just nu simmar vi i yards. Ja.
Kommer du att utveckla dina vändningar?
Det pratade vi faktiskt om, både ja, jag och Dave, att det blir ju ett väldigt bra tillfälle nu att faktiskt förbättra mina vändningar. Sen ska jag vara ärlig, nu då när det blir bassängen blir kortare, det är mer intensivt, så mot slutet av träningen, då är det tufft att hålla vändningarna bra. För man vill ta extra andningar och dubbelandningar och du vet, inga kickar och sådär. Men du vet, när man är trött, det är då det gäller att göra det. För det är då man blir bättre. Så det är någonting jag jobbar med. Men om jag jämför med de som är här, när man har distanserna, så är jag bäst på att vända.
Okej.
Ja, faktiskt. Men sen visar ju tiderna från alla de här teknikanalyserna att jag har mer att ta.
Ja.
Så jag hoppas och jag tror att det blir hur bra som helst.
Ja, men det låter väl lovande. Va? Ja. Känns bra. Vad händer resten av dagen här nu? Vad är klockan hos dig just nu?
Här är klockan strax innan 10:30. Jag ska på förmiddagen, ja. Vi tränade i morse. Jag har 2 lektioner kvar idag. Mm. En nu på förmiddagen vid 12 ungefär.
Och sen vad är det för lektion?
Det är, den heter, de måste konstiga klasser här. Det är en GSM heter det. Det är en social analysis med inriktning på authenticity. Så den är lite spännande. Jag fick en bok häromdagen som heter How to be black. Ja.
Ska du sätta dig in i det?
Ja, det är lite roliga klasser man har här faktiskt. Och sen i eftermiddag så har jag, det är ingen lektion utan jag har sån här tutoring. Då jag får hjälp med en viss kurs jag har då. Alla atleter på skolan har tillgång till en sån tutor som hjälper oss med allt möjligt om vad vi nu behöver hjälp med.
Mm. Och sen träning senare?
Ja, träning mellan 2 och 4 idag.
Okej. Okay. Vad gör man sen på efter träningen?
Får i sig någonting att käka, pluggar, tar det lugnt, bara hänger, chillar. Det är ju ganska härligt att vara här faktiskt. Jag känner att jag är glad hela tiden och har den här energin här med fint väder. Simma utomhus, det är helt underbart. Det är inte den här svenska när det börjar bli mörkt, pulsa inom snön och det är kallt. Och du vet, man går in i en simhall och det är mörkt. Jag skulle bara... Just nu känner jag bara att det här kommer bli hur bra som helst. För att jag mår bra. Mm. Jag mår riktigt bra här. Träningen är stentuff. Maten är kanon. Jag sover hur bra som helst. Jag är jätteglad att jag åkte hit.
Ja, det kan alltså inte vara bättre helt enkelt. Nej, vad bra. Gött att höra. Ja. Då tackar vi för idag.
Nej, men jag håller ju på med en vetenskaplig undersökning.
Ja, visst, ja. Så är det ju.
inom de som är verksamma inom simningen. Och det gäller, kan du baka kanelbullar?
Utan recept eller med recept?
Nej, med recept. Har du gjort det någon gång?
Ja. Men jag kan inte... Jag kan inte så här ingredienserna utan till, utan jag måste ha ett recept att följa liksom. Ja,
men du har bakat.
Ja,
men vad bra. Ja, men det räcker så för min analys. Jag återkommer med utfallet.
Det var inga tre snabba idag.
Nej, de skippar vi nu. Istället har vi gått in på och ska kolla av lite andra saker. Så att det, vi får se nästa gång vad som kan dyka upp. Idag var det kanelbullar.
Och det är ungefär på samma nivå allting sånt där, va? Kan man väl säga.
Det kändes inte som en komplimang, Bosse, men nej, jag får leva med det.
Nu får ta det nu. Viktor, ja. Ett stort tack. Ha det så gött. Vi hörs ganska snart igen.
Oh ja, det gör vi.
Ha det bra. Hej då.
Ha det bra. Hej då.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, då har vi snackat färdigt med Viktor Johansson. Trevligt att höra att han verkar minst sagt trivas där borta.
Ja, verkligen. Man blir glad inombords och när man lyssnar på honom. Och sen blir jag väldigt spänd på vart det kommer att landa någonstans där. För han har ju ett enormt inre driv för att bli en fullskalig världsartist. Så mycket spännande.
Kan drivet vara för stort?
Det kan det alltid vara. Det träffar man ju faktiskt på i många olika idrotter. Många som passerar på fel sida och inte liksom sköter om sin återhämtning och så. Så visst kan det bli det. Men förhoppningsvis så är han lika klok som han verkar.
Mm, vad bra. Du, ja, det var det. Det var kul att höra om och av honom. Vi ska ju återkomma till honom senare under säsongen. Här får vi se vad det kan bli av det. Som sagt, vad vi har lite att snacka om för övrigt också. World Cup är snart inne i cluster 2 som det heter, det vill säga omgång 2 som startar nästa fredag och pågår 3 dagar i Eindhoven i Holland eller / Nederländerna. Bättre startfält i Holland nästa helg kan man definitivt se om man går in till exempel på simma och klickar på antal deltagare där, så ser man att det är rätt intressanta simma från USA och Australien med och massor av europeer. Du tycker att media är lite njugga i sitt sätt att förmedla World Cup-informationen, eller vad säger du?
Nej, inte kanske World Cup-informationen i sig, därför att där ställer jag mig in i det ledet som är ganska långt nu, att själva världskuppen, hur man har lyckats med det från Finas håll, den är väldigt dålig. Det finns väldigt mycket mer att önska däremot. Men däremot så tycker jag ju att man är njugga när man bevakar Saras artisteri, alltså... Man ska ju inte jämföra så idrotter och så, men trots allt är simningen en global idrott, lika global som till exempel friidrott. Och det hon gör är ju Bolt, Usain Bolt-nivå. Och jag tror ju att, jag tycker hennes hela tiden simningar på världsnivå skulle synas än mer. Det tycker jag man är njugg i våra medier i Sverige.
Men du, ja, det här är två frågor som vi på något sätt lyfter fram här. Dels World Cup i sig och dels pressens något njugga inställning till att presentera Sara. Även om jag tycker att i min tidning så skrivs det efter varje deltävling. Man har skrivit 6 dagars simning med TT-material här från World Cup. Men om vi tittar först på själva World Cup. 25 miljoner prispengar, stora kostnader för arrangörerna. Nästan bara, ska vi säga, det vi brukar kalla totalitära stater som arrangerar. En viss typ av stater som arrangerar, de som också numera är de som arrangerar stora mästerskap, tänkte jag säga. Holland är undantag naturligtvis. Adam Peaty, den förnäme brittiske bröstsimmaren, han säger att de här 25-28 miljonerna som det kostar är bortslängda pengar i internationell simning. Kunde användas mycket bättre. Vad tycker du?
Jag håller med. Generellt sett att världssimningen skulle ju pågå på samma sätt även om inte världskuppen fanns. Så i den meningen är det verkligen bortkastade pengar. Däremot så har jag inget piller eller recept för hur man, vad man skulle göra istället med pengarna. Den frågan är jag inte klar över.
Ja, för min del tycker jag att man ska lägga den lite senare på säsongen. Komprimera ett program, bara köra i Europa till exempel ett år. Fyra ställen i Europa, tävla, massor med pengar, mycket tv-bevakning. Och så flyger man in folk från hela världen och så ser man till att det tävlas och flygs och reses runt och blir en cirkus på, säg, 14 dagar. Och så that's it, det är World Cup. Man sprider inte ut den i tid så mycket och man sprider inte ut den i geografiskt. Sen nästa år så tävlar man bara i Asien till exempel. Tredje år tävlar man bara i Amerikat. Och så håller man på med World Cup på det där sättet. Och då får man också en spridning över världen. Man får en större fokus. Alltså du kan ju skicka ut en journalist till exempel i de här 14 dagarna och bevaka World Cup. På samma sätt som simmar och tränar åker med i det här följet. Jag tror man kan få ut mycket, mycket mer av tävlandet på det sättet än vad man får idag. Och så rejält med prispengar såklart.
Ja, det är klart att det låter ju lite mer smakfullare, men jag vet inte om det egentligen blir lösningen på det. Nu kom det en helt annan idé som jag har haft någon gång förut. Man kanske skulle göra om hela världskuppen till en tävling mellan alltså Europa, USA, Asien, Oceanien och så vidare. Att man gör det till en sån form av tävling där man tävlar om poäng mot varandra. Det är ju ett helt annat koncept och då blir jag att tänka på man kanske skulle härma lite grann fotbollen och grejer som har Nations Cup, alltså man skulle ha någon kvalificering i form av landskamper mellan länder och så skulle det sluta i en grande final. Men samtidigt vet ju både du och jag realiteten att de olika världsdelarna, de håller på sitt program, så det är nästintill omöjligt att lägga in någonting mer även om det skulle vara bättre. Men det vi är överens om, Bosse, det som är nu, det är nästan som WC. Mm. Det är nästan som en kloak.
Det är väldigt, väldigt dåligt. Vi får hoppas att det blir en viss uppgradering här i samband med Eindhoven. När det kommer till Europa blir det bättre. Alltså, tävla i Doha, det känns... det är bara att ta till sig pengarna som finns på platsen helt enkelt. Va?
Ingen skugga över Doha i sig, men det är ju precis som du är inne på. Och det har vi även varit så historiskt sett när det har varit världscuptävlingar i... När det var i Paris långt tillbaka i tiden, Berlin, Stockholm och som nu Eindhoven. Då har det varit ganska god klass, till och med väldigt bra klass. Mm. Medan det runt om i övriga världen har varit tunt oavsett om det har varit i Brasilien eller i Asien eller Australien.
Mm. Det finns ju tävlingar på olika nivåer. Den här helgen som vi har framför oss här, vi spelar in det här fredagen den 21 september, så är det väldigt mycket tävlingar i Sverige, ska sägas, 12-13 tävlingar och kanske till och med fler. Du har lite åsikt om det, sett ur kanske ett annat perspektiv än det internationella, lite mer ner på familjeplanet.
Ja, nu då i den här rollen jag har i Eskilstuna att se det ur ett klubbperspektiv, och Eskilstuna då som är en klubb som ju har långt kvar till att vara en toppklubb men har börjat sin resa, så blev jag att fundera generellt sett på det här med tävlingar och grejer. Som nu i helgen då ska vi... Alltså Eskilstuna till Vadköpingstoppet, en anrik tävling där 52:a året den går. Jättebra på alla sätt och vis. 2 dagars tävling. Då har vi avresa klockan 06.00. Betyder att barnen får, och föräldrarna får gå upp klockan 5. Så åker de till Örebro. Och där blir det en hysterisk insimning. Alla kastar sig i vattnet och simmar fram och tillbaka utan att det finns egentligen någon koppling mellan det de gör i vattnet och sen kommande resultat. Möjligtvis de som inte har varit i bassängen förut kan besikta. Det ordet knyckte jag av en av mina medarbetare som sa att det är ju det handlar om när man hoppar i första gången. Kolla startpallar och ljus och så vidare. Mm. Sen pågår tävlingen, man simmar en massa lopp och så äter man lunch där och sen snart är det kvällen och så åker man och sover på hårt golv på en gymnastiksal och sen upp nästa morgon. Och förhoppningsvis på måndag är de flesta friska. Det är inte, tycker jag, att bjuda in till att vår idrott, att man blir långvarig i vår idrott. Sen paradoxalt nog så visar det sig att barn som då inte kommer med mer än på en gren, de stryker sig, för då tycker de inte det är värt att åka dit. Alltså, på något vis, å ena sidan gör vi det så stort och så omfattande så att efter några år tröttnar alla. Men å andra sidan så är det inte tillräckligt fint att bara åka till Örebro. Det kan man förresten tävla på 25 meter. Och tävla på 25 meter. Vilket jag tycker skulle vara helt naturligt. Att, nej men gud, kanon. Det här passar ju mig jättebra. Jag vill simma världens bästa 25-metare. Och, så det är en liten reflektering över att vi för sällan reflekterar över att ta ny kurs när det gäller tävlingar. Så det skulle jag vilja se en liten dialog och funderingar och olika infallsvinklar på. Summerat, jag tror vi måste tänka om, tänka nytt i många fall. Mm. Vad tycker du?
Ja, jag ska fundera lite. Du har grävt lite djupare i det här än vad jag har gjort. Jag har inte riktigt, alltså jag tycker i och för sig själva tävlandet ska se lite annorlunda ut. Det borde man diskutera på alla olika nivåer, alltså från ungdomsnivå, sett individuellt lag, sättet att jobba med tävlingarna, alltså det här helhelger och bla bla bla, tider, kanske stycka upp det så vissa åldersklasser simmar till exempel lördag förmiddag och andra åldersklasser lördag eftermiddag och så vidare. Att vi har tävlingshelger som är lite mer styra uppifrån än vad det är. Att vi utnyttjar ska vi säga, etablerade simtävlingar till att bli mer av en tävlingscirkus nationellt också. Och så vidare och så vidare. Jag har säkert jättemycket åsikt om det när jag tänker efter.
Men vi lyfter dialogen och i motsvar tacksamt infallsvinklar.
Ja. Det, vi har haft 2 stycken som har fyllt jämnt. Det här 2 stycken av dem ganska få svenska förbundskaptener i simning som vi har haft. Ska vi rabbla de svenska förbundskaptenerna i simning?
Kan, ja, det gör jag gärna.
Kan du dem?
Ja, det tror jag. Den första var då Sven von Holst som tillträdde 1976 efter Montreal-OS. Och det, han är en av dem som fyller då 70 år. Så ett stort grattis till honom. Han var förbundskapten fram till 1984. Efterträddes då av Claes-Göran Vidén som hette Axelsson, han var ung och fjärilsimmare från Göteborg. Han var under 2 år, tyckte jag, att han var en väldigt spännande kapten, men hade lite oflyt och fick tyvärr lämna skutan i dubbel bemärkelse 1986.
Han blev avsatt på en Finlandsbåt.
Precis. Och sen ska vi säga förresten att Sven von Holst var ju också väldigt framgångsrik. Var en stor ledare inom svensk simning och svensk idrott. Sen efter Claes-Göran Vidén tog Lars-Erik Pålsson över under 4 år. Fram till 1991 och VM i Perth. Och hade ju då bland annat Anders Holmerts i laget under den perioden. 1991 tillträdde Hans Kronak och han verkade fram till 2000 och de fina olympiska spelen i Sydney. Och är tillsammans med Sven von Holst och kanske vad Ulrika så småningom blir våra framgångsrikaste kaptener, om vi nu ska mäta hur det har gått för lagarna. Han efterträddes.
Ja, vi ska utav... säga att han fyll, han är också en
och han fyllde också ja. Mm. Precis. Och han fyllde ju bara för 2 dagar sedan, tror jag. Mm. Ja, Sven von Holst fyllde i slutet av augusti. Efterträddes gjorde han utav Ann Forsell och Hans Bergqvist.
I kombination.
Tyvärr blev det då... vad sa du?
Ja, i kombination.
I kombination, ja. Vilket jag tyckte var en klok tanke, och egentligen, jag gillar det konceptet av många olika skäl. Nu blev det inte riktigt att funka, och då blev det Ann Forsell som fick ta ett steg tillbaka. Och istället fick hon då fokusera på Stefan Nystrand, och det var kanske bra det då. Hasse Bergqvist från Sundsvall verkade fram till 2004. Hade en väldigt svår uppgift, och han jobbade också i klubben samtidigt. Det blev inte riktigt rättvisa förhållande för honom egentligen. 2004 fram till 2010 var det undertecknad. Sen hade vi en liten period där vi inte hade en förbundskapten, men vi hade en australiensare som ledde laget fram till våren 2012. Och sen kan man säga...
Greg Salter.
Greg Salter, korrekt. Sen tog Ulrika över, först i en roll som inte var i förbundskaptens roll. Det gjorde hon först 2013. Och det är nu Ulrika som är vår senaste förbundskapten och verksam än idag.
Mm, där fick
var
vi...
det en korrekt historiebeskrivning?
Ja, det var ganska hyfsat. Det var ju ja. Fantastiskt. Du kan hålla reda på vad heter det, åren i de här sammanhangen. Det hade jag inte riktigt koll på allting.
Nej,
jag vill inte erkänna. Ja. Men jag vet att du har varit mycket inblandad i detta.
Ja, men ett stort grattis då, för det var ju poängen i den här punkten till Hans Kronak och Sven von Holst, 2 eminenta ledare i svensk idrott och svensk simning.
Hasse och Svenne.
Yes.
Vi fick läsa på Simma här att en svensk tränare blev uppsagd i Danmark, Gunnar Wismar. Sånt sker ju sällan i Sverige, men ofta i Danmark. Är det bra eller dåligt? Vi kan ju inte uttala oss om varför han blev uppsagd. Va? Det är väl säkert en helt annan historia, som man brukar säga. Men det är ganska vanligt i Danmark att man säger upp tränare.
Det kan räcka med att man blir ovän med förmannen, alltså ordförande i klubben, för att man väldigt snabbt får lämna. Och skulle jag då, som har haft förmånen att vara i Danmark en period och då jämföra, så skulle jag säga som så här. På ett vis kan jag tycka att det är för ofta i Danmark och för sällan i Sverige, om jag skulle sammanfatta vad jag tycker. Ja, att det ställs lite för lite krav på de svenska. Styrelserna är lite för mycket i händerna på de svenska tränarna, kan jag tycka. Det kan också bero på att styrelserna är för okunniga i vissa fall.
Så är det. Ja, då ska vi inte rota mer i det just nu. Jag har skrivit lite om livräddnings-EJM. Det var junior-EM i livräddning som gick här på Irland förra veckan. Det är lite spännande idrott det här med livräddningen då. Jag kan inte säga att jag är 100-procentigt initierad i det. Jag har en gång varit hyfsat initierad, för jag var speaker på ett livräddnings-VM när det gick i Sverige 1991 i Jönköping. Det var oerhört kul, måste jag säga. Och det finns ju vissa ställen där traditionen är hyfsat stark när det gäller livräddning. Och jag tycker det är kul. Det är en kul variant på simning, och det är en kul variant för dem som kanske inte är 100-procentiga i sin simning och älskar den fullt ut, men ändå är väldigt atletiska, tycker om att tävla och träna och allt det här. Det är mycket roligt runt det här.
Mm. Nej, men det är ju ett fint smörgåsbord inom simidrotterna på det viset att, precis om du, som du var inne på, om man inte kanske är fullt dedikerad till att just tävlingssimma i bassäng, så finns det open water, det finns mastersimning, du kan hålla på med polo, ja, du kan till och med hålla på med konstsim och simhopp också, och så finns livräddningsdelen.
Och vet så du vad min... en sak till som jag verkligen ska lyfta fram, och det är hindersim. Hindersimmet gick ju faktiskt i samband med SM i Landskrona nu. Och det finns vissa som är ganska duktiga att tävla på det där. Den som är eldsjäl bakom hindersimningen i Sverige, en kille som heter Lennart Johansson, född 1958 är han väl, bröstsimmare på Europa juniornivå för S71 i Hässleholm. Han är eldsjälen. Och jag vet att det var en hel del simmare som var med också på hindersims-SM, alltså bassängsimmare, och hade väldigt roligt i de här sammanhangen. Vi ska inte glömma bort det. Förlåt mig, jag avbröt det.
Nej, nej. Jag tänkte bara säga att mina meriter vad gäller livräddning är att jag var anmäld till 400 meter livräddning, tror jag distansen var, när den gick på DM 1966. Jag undrar om inte det var sista året det fanns med i det vanliga SM-programmet.
Jo.
Men jag hade för dåliga bentag så jag kom aldrig till start.
Nej, man skulle simma. Jag undrar om det inte gick i Jo den gången.
Ja.
Ja.
Men vi hade det på DM i Värmland. Det var där jag var anmäld.
Okej.
Okay. Och sen har jag simmat 50 meter hindersimning när jag gjorde militärtjänst.
Mm, mm.
Så det var lite spännande att försöka klara det snabbare än utan att ha hinder där.
Ja.
Så att meriterna är ringa, för att inte säga obefintliga. Men kul med att vi hade bra framgångar på livräddnings-EM.
Ja. Ja, men det är roligt, och jag, som sagt, det finns anledning att återkomma till det. Jag har skrivit om någonting som heter Wall of Fame också på simma. Ja. Du tycker att vi ska föra ner det på det lokala planet?
Ja, alltså jag tänker så här, att jag gillar verkligen det här när man hedrar de som har betytt något för en idrott, oavsett vilken idrott det är. Tycker det är jättefint det man håller på att bygga upp på Eriksdalsbadet till exempel, vad gäller svensk simidrott. Och jag gillar till exempel när jag kommer till Jönköping och går in i entrén där man har gjort en lokal variant av Wall of Fame, där alla deras funktionärer, simmare, tränare, alla deras internationella uppdrag finns där snyggt och prydligt, och man kan följa det. Och då slår det mig att så borde det vara i varenda simhallsentré runt om i landet, att när man kommer in där så kan man se att jaha, här i Hagfors, där en gång i tiden så fanns bröderna Stensson som härjade på landslagsnivå, och man har haft en duktig tränare som heter Anders Ros till exempel. Så blir det ett stycke levande historia på ett sätt och vis. Så en Wall of Fame i varje simhall i landet, det önskar jag mig.
Mm. Och så finns det ju en riks Wall of Fame också, som det ska skrivas en del om på simma, är det tänkt. Och då lanserade jag ett par namn som jag tyckte skulle finnas med där. För det är ju så att det har funnits kriterier för att man ska vara med på den här Wall of Fame, som är nationell då och som finns på Eriksdalsbadet. Och det är att man ska ha varit OS-medaljör eller segrare på VM i lång eller kort bana, eller har bidragit på ett synnerligen stort sätt för att till svensk simningsutveckling. Och tittar man i de här sammanhangen vilka som har blivit utnämnda och finns på den här Wall of Fame, så är det ju de som uppfyller kriterierna 1 och 2. Och så finns det en som är med som inte har vunnit VM-medalj eller OS-medalj. Eller ska säga VM-guld eller OS-medalj. Och det är Anna Lindberg, simhopperskan. Och jag vet inte, alltså jag förstår ju att hon har blivit invald på grund av massor med meriter. Men hon är den enda som bryter den trend som egentligen gäller. Och då tänkte jag så här att, ja, då ska jag vara in ett par stycken till. Mm. Och då skrev jag en artikel nu om Björn Borg, den gamle Norrköpingssimmaren som blev Europamästare 1938.
Ryggsimmare?
Ja, han blev Europamästare på, ja, han var duktig ryggsimmare också. 4-1500 fritt vann han i London 1938. Han var då världens bästa distanssimmare, men fick ju aldrig chansen på OS på riktigt. Han var med på OS som 16-åring 1936, men 1940 när det skulle gå i Helsingfors så kunde han inte delta.
Ja, det var ju krig.
Ja,
det blev ju inget.
Och 1944 ja. Också.
Ja.
Sen var det ju så att och då lärde jag mig det. Jag trodde nämligen att det var Tokyo som hade blivit tilldelat OS 1940. Men det var först Helsingfors och sen på grund av kriget, eftersom man hade finska vinterkrig och sånt, så flyttar man det till Tokyo. Men då blev Tokyo eller Japan också indraget i kriget. Mm. Och då kunde man inte arrangera 1944 eller 40. Mm. Och sen hade man då utsett London till 1944 och då var det ju fortfarande krig och då blev det flyttat till 48. Mm. Så Borg fick ju aldrig chansen på ett OS riktigt, va? Och det var ju synd. Annars kunde han varit en av de här sju individuella guldmedaljörerna som vi har haft på olympiska spel i simning. Mm. Och han drog en lans för, och sen så drog han lans också för Erik Bergvall, svensk simidrotts största ledare genom tiderna, som jag tycker ska finnas på den här Wall of Fame. Erik Bergvall som startade simförbundet kan man säga 1904, men också var den som låg bakom startandet av FINA, det internationella simförbundet, där han dessutom var ordförande. Och så skrev han alla regler till simningen. Och det är ju regler som fortfarande i mångt och mycket gäller. Men det var ju inte bara det, utan han var ju med överallt. Om man läser hans historia så förstår man att det här är verkligen en ledare som borde ha lyfts lite mer. Jag minns att jag skrev en artikel som finns länkad på Simma också för några år sedan, och då fick jag respons från hans släktingar som tyckte det var väldigt trevligt att det skrevs om honom. Och jag tycker att man ska sätta sig in i namnet Erik Bergvall, som bland annat skrev boken om simning som gavs ut i skarven mellan 40- och 50-talet. Han kunde verkligen simning.
Mm. Och jag tycker tre andra ledare skulle vara med där som har betytt mycket för de medaljer vi har fått de senaste 30-40 åren. Jag tycker alltså att Sven von Holst, Hans Kronach och Lars-Erik Pålsson borde finnas där. Mm. Hur man än vänder och vrider på olika sätt så har de haft stor betydelse för merparten av våra olympiska och VM-medaljer vi har tagit på olika sätt. Så att de förtjänar en plats där, tycker jag också. Mm.
Ja, och jag har också de namnen med mig, men jag tänkte vi ska bryta den här och få igång intresset för Wall of Fame innan vi lanserar ännu fler namn. Och jag tycker absolut de ska finnas med där. Nu är det upp till oss här att lansera det här för ansvariga. För det här är ju simförbundets herra Micke Jansson som är chef där uppe. Jag skrev till honom häromdagen. Jag har inte fått någon respons än, men det får jag snart. Nej. Nu snackar vi om det här också. Då,
ja,
då märks
vad bra.
Med. Jaha, det var det. Så har vi snackat lite jämställdhet under resans gång här när det gäller simpodden. Det är ju någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Men vi kanske ska flytta den lite djupare diskussionen till nästa podd istället. Men du kan väl bara liksom lite snabbt snäsa till runt medias idéer runt det här med jämställdhet i idrotten. För det finns ju, alltså det kommer upp varje dag mer eller mindre. Inte minst nu, vi såg igår ett norskt företag som gick in och ska sponsra norsk och svensk fotboll med premier när de får spelare till VM. Mm. En diskussion som har varit här ganska starkt att damerna får inga pengar från det internationella fotbollsförbundet när laget har kvalat in till VM. Däremot får herrarna 72 000 kronor om dagen till klubbarna för att kunna deltaga på ett VM. Ja, spinn vidare alltså, på det här du.
Ja, alltså nu har vi lite för lite med tid kanske, men jag ska bara säga så här att det som är bra som media gör, och inte minst SVT, att de lyfter ju upp de här frågorna. Det är jättebra. Men det som inte är bra är att de inte ser sin egen medverkan i problematiken. För det är klart att problematiken är ju en effekt av vad som speglas i media, och i media, om vi tar det generellt, så speglas det ju och lyfts ju upp herr mycket, mycket mer än dam. Så att om vi någon gång ska snabba på den här processen med jämställdhet så att det inte ska ta 50 år till innan det är någorlunda likvärdigt, då måste media ta ett stort omtag. Såväl de privata aktörerna och inte minst då de licens- eller så småningom skattefinansierade måste verkligen rannsaka sig själv. Så att, bra att de lyfter det, illa att de inte ser sin egen roll i problematiken.
Ja, det där kan vi snacka jättemycket om. Det ska vi göra också, för det är ju ett ämne som ligger oss verkligen varmt om hjärtat. Men det känns lite som... Vi ska inte gå över timmen i våra poddar, därför så ska vi dra ett litet streck här nu. Har du mer att tillföra, Jansson, nu? Du, inga tre snabba eller någon vetebullar eller något sånt här, här på slutet? Eller?
Vad ska vi göra helgen? Nu vet vi ju att Viktor kan baka och du kan, och Tammas vet inte ens hur de uppstår.
Nej, han tror att allting kommer från affären. Nej. Han är nog väldigt medveten om vad det är. Ja. Men du, vad ska du göra i helgen då?
Ja, jag ska till Vadköpingstoppet imorgon.
Ja.
Ja, jajamän, kommer vara där första tävlingsdagen och sen byts jag ut mot en annan ledare för söndagen. Så det är programmet. Och söndagen ska jag ta fram motorsågen.
Okej. Ska du såga träd eller ska du såga...
Ja, vi har vindfällen runt om här, så att jag ska ta rätt på lite för kommande vedbehov.
Är du utbildad på motorsåg?
Nej, men jag har ju använt den från och till i många år och har ju skyddsutrustning.
Du har inget sågkörkort alltså?
Nej, inte i formell mening, nej.
Nej.
Men jag ska försöka vara försiktig.
Ja, det är bra. Du, då får du ha det så gött.
Detsamma till dig, Bosse, och till alla lyssnare.
Ja, ha det gott. Tack för idag. Slut för idag och aj. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.